Vi kan idag hälsa en grupp svenskar välkomna till Vatikanradion. Eftersom inte alla 10 får plats här inne i studion så har vi bett Pierre Hernvall slå sig ner framför mikrofonen. Och du kan presentera dig och tala om vilka ni är och varför ni är i Rom i dessa dagar.
Pierre Hernvall heter jag, är präst i Svenska kyrkan och är med i styrelsen för något som heter FKE, Förbundet för kristen enhet. Och vi arbetar med de ekumeniska förbindelserna mellan Svenska kyrkan och romersk-katolska kyrkan.
Nu har ni kommit till Rom.
Ja.
Berätta om mitt Rombesök.
Och syftet här med Rom var att vi skulle få se olika bitar av Rom och den katolska kyrkan och med betoning på ekumeniken då. Vi har besökt Centro Pro Unione och blivit insatta i deras ekumeniska verksamhet och vi har besökt påvlig audiens och givetvis Peterskyrkan och gudstjänstlivet där och enhetsrådet och träffat Monsignor Mattias Tyrk som satt oss in i hur man arbetar från deras synvinkel internationellt med alla dialoger med olika kyrkor och även med olika religiösa riktningar som judendom.
Är det bara medlemmar i Svenska kyrkan i FKE eller är det även medlemmar från den katolska kyrkan?
Nej, det är blandat.
Hur länge har ni funnits?
Vi har funnits sedan 60-talet, sedan andra Vatikankonciliet öppnade för ekumenik. Och då bildades det ganska omgående en rörelse som ville arbeta för ekumenik. Och den på sikt den synliga enheten mellan Svenska kyrkan och romersk-katolska kyrkan. Med utgångspunkt för den enhet som Kristus själv bad om.
Hur tycker du att den utvecklingen har gått under de här 40 åren? Vad kan du säga, ekumenik idag och ekumenik för 40 år sedan?
Jag tror man var mycket mer positiv i början om att den här enheten skulle kunna förverkligas ganska så snart. Men nu tror jag den enheten ligger längre fram. Det talas om en ekumenisk vinter i Sverige för tillfället. Men vi verkar och hoppas i tron på att den vintern snart ska bytas i vår igen.
Vad har ni gjort mer i Rom? Ni har varit på Sankt Egidio.
Ja. Och sett det sociala arbetet som den kommuniteten ägnar sig åt och det lekmannaapostolat man utövar där och det var mycket inspirerande. Man förpliktar sig att arbeta socialt med fattiga och utslagna och man förpliktar sig också att delta i kommunitetens böneliv i form av en aftonbön som man har i olika kyrkor då. Så att bön och arbete blir nära sammanflätat och det är väldigt positivt.
Och så var ni med på audiensen igår?
Tillsammans med massa andra från hela världen, människor från hela världen som samlades och fick undervisning från påven utifrån kyrkofadern Augustinus liv och lära och så. Och så fick tillfälle att be tillsammans och bli hälsade av den helige fadern.
Ja, han nämnde ju er.
Ja, han nämnde oss. Det var väldigt hedrande.
Går det att tala om katolsk tro i Svenska kyrkan?
Ja, det gör det. Därför att Svenska kyrkan bekänner sig till sin trosbekännelse att det är en allmänlig kyrka och det är ju katolsk kyrka då. Sen så att kyrkan är överallt den allmänt förekommande så att säga. Och det kan Svenska kyrkan göra anspråk på att vara i Sverige. Men sen är Svenska kyrkan en nationalkyrka och det innebär att vårt uppdrag är begränsat av Sveriges gränser så att säga men ändå en del av världskyrkan. FKEs syfte är ju givetvis att vi ska övervinna den kyrkosplittring som gör att vi inte är en del av den allmänna världsvida kyrkan fullt ut. Utan att vi arbetar för en synlig enhet. Tidigare så låg ju splittringen på, då var det ju liksom 1500-talets kontroverser va. Och de är ju i princip bilagda idag, det är inget man bråkar om idag va. Utan idag har det ju andra frågor seglat upp istället då. Som synen på äktenskap, synen på ämbete. Med kvinnliga präster och biskopar, det har inte romersk-katolska kyrkan. Va? Vissa krafter vill införa samkönade äktenskap, det har inte katolska kyrkan. Så det är sådana krafter som mer har kommit upp. Det är ju en diskussionsfråga inom Svenska kyrkan, en stor diskussionsfråga idag inom Svenska kyrkan. Och det här är ju inte frågor som är isolerade till Svenska kyrkan. Men anglikanska kyrkan så bråkar man också om det här. Frågorna finns ju över hela kristenheten egentligen. Jag brukar prata om att det finns två sorters ekumenik. En ekumenik som bedrivs på kyrklig officiell nivå. Att kyrkoledare, företrädare för olika kyrkor träffas och kommer och liksom samtalar, ber tillsammans. Och det resulterar i dokument där man gör ett gemensamt uttalande och kommer fram till en lösning på ett problem kanske. Och så. Men sen finns det en andens ekumenik också som man inte kan kontrollera. För Guds heliga ande blåser vart den vill så att säga. Och den tar sig uttryck i saker som, ja, vi firar gudstjänst exempelvis. Att sättet att fira gudstjänst, finns det saker som sprider sig från, som är allmänt i alla samfund nästan. bruket att fira mässan med fristående altare med tjänstgörande prästen vänd mot församlingen, det är allmänt förekommande i alla samfund. Det slog igenom hos oss i efterdyningen efter andra Vatikankonciliet. Jag tror man återfinner detta i alla samfund idag, men det kommer från romersk-katolska kyrkan. Bruket att ha ikoner var för 50 år sedan reserverat nästan enbart för ortodoxa kristna. Idag så kan vi hitta, i Sverige hittar vi svenska frikyrkliga som har ikoner till och med i sina kyrkor. Vi i Svenska kyrkan har ikoner i våra kyrkor som värdas med att man tänder ljus framför dem och så vidare. Och det får bli ett fönster mot himlen, mot det heliga, mot Guds rike. Vi har den karismatiska väckelsen som tidigare var reserverad för frikyrkan. Idag så är katolska karismatiker inget ovanligt. Det är väl ett, så vitt jag har förstått, ganska starkt och växande släkt inom romersk-katolska kyrkan. Bibelglädjen och glädjen att be på det karismatiska sättet, Guds ande har fortplantat den över samfundsgränserna. Maria har gjort en återkomst i Svenska kyrkan, så varje kyrka av rang idag har en Maria-bild exempelvis i någon form. Med ljus och blommor framför. Och det är en typ av andens ekumenik. En ekumenik som vi inte kan kontrollera och inte kyrkoledningarna kan styra. Men som leds av Guds ande, så att säga. Att vi är barn av samma, att vi har samma fader och att samma ande leder alla kristna.
Tycker du att det finns mer eller mindre konflikt i förhållande till den katolska kyrkan? Du som befinner dig i den svenska kyrkan som präst.
Svenska kyrkan och katolska kyrkan skiljer sig åt på så vis också att vi har inte alls den typ av ledning som katolska kyrkan har. Och därmed så öppnas dörren för mer självständighet och mer individuell frihet som präst exempelvis. Många gånger skulle man kunna önska att man hade en ledning som kunde uttala sig mer bestämt och fast och tydligt, för människor kan vila i vad kyrkan har sagt och så vidare. Och många gånger så är det skönt att det inte är så, därför att då kan man, det ger en omfattande pastoral frihet och så vidare. Tydligare ställningstagande och tydligare vittnesbörd om vad vi tror på och vad vi står för är ju alltid bra. Så till motto så skulle jag väl önska det. Och är man aktiv i förbundet för kristen enhet så önskar vi och ber ju att vi ska bli ett och att vi har en tro på att påven som Petri efterträdare ändå har en mycket stor funktion i kyrkan det är Guds vilja att det ska vara så.
Vad ser du hos Sveriges ungdomar?
Jag menar att Sverige är ett sekulariserat land så till den grad att det har blivit ett efterkristet land. Det är inget kristet land längre, utan det är ett efterkristet land. Människor går i, kyrkseden har brutits och människor lever ett sekulariserat liv med allt vad det innebär. Men det innebär också att man blir utlämnad och sårbar inför svårigheterna i livet. Inför döden exempelvis, som många människor har väldigt svårt att hantera. Därför att det finns ingenting att möta döden med. Sen tror jag att det finns en längtan hos alla människor efter helighet. Efter att, som Augustinus säger, att våra hjärtan är oroliga tills dess vi har funnit Gud, så att säga. Och det tror jag gäller för alla människor. Och då blir det desto angelägnare att försöka motarbeta den här sekulariseringen. Och försöka få människor att hitta till Kristi ljus. Hjälpa människor med detta. Och det är ju kyrkans uppgift.
Var ska man börja idag?
Jag tror man ska börja, som kyrkan alltid gjort, att fira gudstjänst. Kyrkan i sig och gudstjänsten i sig är ett sakrament, ett tecken på tro. Att det finns någonting som är större än det materiella och det vi kan se och ta på. En osynlig värld för många, men en värld som välkomnar oss. Kristus armar är öppna mot världen och han vill dra alla till sig.
Jag tackar dig, Pierre, för att du kom hit och berättade för oss om er verksamhet. Och tack så mycket.